Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God morgon på er allesammans. Det här är Mix Megapol. Dilemma heter programmet och vi sänder ju som ni känner till nu varje lördag morgon och varje söndag morgon mellan 8 och 10 på morgonen. Det är inte bara jag utan jag har en underbart sprudlande panel. God morgon panelen!
God morgon!
God morgon!
Vilken offensiv! För er som undrar så är det så här, ni är tre här och jag leder det. Det är någon slags problemsupport för lyssnarna helt enkelt. Och ni är ett SWAT-team. Ni skriver in, kära lyssnare, på dilemma@mixmegapol.se om ni har någon slags bryderi eller problem eller dilemma som ni vill att vi löser åt er. Och sen så får du en fantastisk lösning och kan leva livet lyckligare än någonsin. Och ni som är här, det är Henrik Fexeus. Han är tankeläsare, författare, föreläsare och programledare. Sen är du också expert på ordlös kommunikation. Är det sex och teckenspråk eller vad kan man tänka sig att säga för någonting?
Sex och teckenspråk. Jag säger ja där. Och bara det faktiskt.
Ja. Det låter spännande. Josefin Crawford, jättevälkommen också.
Tack.
Igen.
Jag är så glad att få vara tillbaka.
Ja, just nu så har du en podcast som heter ihop med Josefin.
Det har jag.
Ja, är det kul?
Det är jättekul. Det är fantastiskt. Det är lite som här. Vi löser också problem, fast allting handlar om relationer.
Mm. Du är van vid relationer i media. Du har varit programledare för Paradise Hotel också.
Ja, det var ju speciellt. Ja. Där var det också en hel del relationer.
Mm. Du har varit med länge i branschen.
Mycket länge.
Du började som 19-åring på ZTV.
Ja, herregud. Visst är det konstigt faktiskt. Det är riktigt skumt. Men så är det. Ja,
men vackra, så har man liksom fastnat. Vackra än någonsin är du, Josefin.
Ja, men gud vad snäll du är. Tack
själv. Vi har en nykomling i Studio Dilemma också. Det är Thomas Järvheden. Välkommen.
Tack ska du ha.
Ståuppkomiker, sångare. Känd från bland annat Stockholm Live, Raw Comedy och Extra Extra. Man kan väl säga att du är trubadur väl mer än sångare?
Nej, jag har käften.
Var det någon slags söderslakt?
Nej, men en trubadur för mig, det är någon som åker runt på krogar och sjunger andras låtar. Jag är ju faktiskt professionell ståuppkomiker sedan 17 år tillbaka och skriver och framför egna roliga låtar.
Så absolut. Att,
nej, jag är inte trubadur.
Då ber jag mig ursäkt.
Då är du busschaufför.
Okay.
Det är alltid lika vidrigt att få de här presentationerna, tycker jag, i olika program. Jag är väldigt glad att du bara sa så här, ja, du har en podcast, punkt.
Hörrni, ska vi ta och sätta igång?
Ja.
Vi ska nämligen snart prata om Carinas... det är Carina faktiskt. Hennes man har varit otrogen med en gift kvinna. Och vi undrar då, borde Carina berätta för det andra otrohetsoffret också vad som har hänt? Detta är ett dilemma som vi sätter tänderna i alldeles strax. Hej, jag heter Carina. Min man har varit otrogen. Jag tänker lämna honom. Det är ingen snack om saken. Problemet är att den andra kvinnan som han var otrogen med är också gift. Jag känner inte henne eller hennes man, men jag vill berätta för den andra mannen att han också har blivit bedragen. Min blivande exman har dock bett mig att hålla tyst. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag vill försöka hålla relationen med min blivande exman så god som möjligt eftersom vi har barn ihop. Men min magkänsla säger att jag borde berätta. Så borde jag berätta för mannen att hans kvinna var otrogen mot honom? Undrar Carina.
Wow.
Ja eller nej? Vad säger du?
Ja.
Berätta. Vad säger du, Josefin Crawford?
Jag tycker också att hon ska... Jag tycker hon ska berätta.
Med lite drama i blicken säger du det. Thomas Järvheden, vad tycker du?
Ja, med den korta svaret är också ja. Men jag har ett litet aber. Jag tycker så här att om de inte har barn, det här andra paret, då tycker jag att det är definitivt ja.
Mm.
Om de har barn så tycker jag man kanske skulle ställa sig frågan, är det, ja, tänk om jag sabbar för de här barnen också.
Ja, det handlar väl också om, ska hon lägga sig i det andra förhållandet? Hon har väl tillräckligt med problem på hemmaplan, kan man tänka. Vad säger du?
Nej, men jag tycker inte... Jag, i och med att hon... hon ska ju lämna sin man på grund av att han varit otrogen. Då tycker jag på något sätt att... jag tycker hon har rätt att gå och berätta det här för den här den andra... mannen är det ju.
Mm.
Så att,
det är lite rörigt att hänga ihop
det
här.
Ja, för det är två par och det är stökigt.
Det är två otrohetsoffer. Ska det ena otrohetsoffer tala om för det andra otrohetsoffer att han också är bedragen?
Jo, men jag tycker det. Jag tycker att det är det är ingen fel i det. Och jag tror att de, om de har barn ihop och är jättekära och liksom ändå, då kan de lösa det i alla fall. Men jag tycker att han har rätt att få reda på det. Det är hon, så jag tänker.
Han har rätt att få reda på det och hon har med det att göra.
Ja, jag tycker det. För att det är ändå hennes man som har varit otrogen med hans fru. Mm. Det är därför jag tycker hon har mer att göra.
Mm. Okej, vad säger du, Henrik Fixius?
Ja, alltså till att börja med tycker jag att hon ska berätta, för att det förmodligen att det är skönt att göra det. Alltså hon kommer ju bara gå och pysa må dåligt om det, att hon ska ha på sina axlar att hålla den här lögnen vid liv då, är ju väldigt orättvist.
Men hon behöver inte lägga sig i dem överhuvudtaget.
Ja, men grejen är att på det sätt hon kommer lägga sig i deras relation är ju väldigt marginell jämfört med hur mycket hennes man redan har lagt sig i den relationen, tycker jag. Så att det spelar inte så stor roll. Men samtidigt hör jag det Thomas säger om de har barn och så. Ja, men uppenbarligen så är det ju någonting i den relationen som behöver redas ut, och då är det kanske ju för desto bättre som de kan göra det då. Mm. Får man se om den håller eller inte, jag vet inte. Men
om vi tänker rent rationellt här nu, alltså, för det här är ju uppenbarligen någon slags hämndaktion som hon vill göra. Irrationalitet eller ilska, håller ni med om det eller?
Nej, inte nödvändigtvis tycker jag.
Vad har hon att vinna på det rent liksom?
Jag tror att det känns skönt.
Ja, men då är det ju irrationellt, då är det en känsla. Men vad har hon att vinna på det?
Kanske att hon är en rättfärdig person som tycker så här, det som de gjorde mot mig, det ska minsann liksom inte bara, ja, det är inte bara hon som är drabbad. Hon kan rädda en annan människa som också blir drabbad av samma sak.
Ja.
Och rädda honom från det liksom. Det är inte så här kul att vara bedragen. Han kanske är en notorisk, eller hon kanske är en notorisk bedragerska.
Så det finns något rationellt i detta, att hon vill liksom hjälpa honom.
Ja, att göra det.
Fast vadå? Liksom att det känns skönt, kan inte det få räcka då? Måste du ha en, alltså, kan inte det vara en
för
bra
mig, att sluta må bra? Det känns skönt alldeles ut.
Ja.
Det sätter jag punkt redan
där. Om man säger så här, hennes man gjorde ju vad han hade lust med, nämligen var otrogen.
Ja, han fick skönt.
Han fick skönt, då kan väl hon också få skönt genom att gå och tala om det för hennes man.
Så ni tycker man, av princip, så som ni resonerar, så tycker ni att man ska hämnas mer, det är så, för att det är skönt?
Nej, men jag tycker att, som jag sa innan, att det är väldigt orättvist att be henne att hålla den där hemligheten, hon som inte har gjort någonting. Jag ser ingen anledning till att hon ska behöva ha det på sin axel eller bära det ansvaret. Ut med det bara.
Okay. Ut med det bara, prata med det andra otrohetsoffret också, det tycker Josefin, och det tycker faktiskt
Thomas. Ja, jag tyckte Thomas. Fan det.
Ja, det är tre stycken eniga.
Ja, då måste hon göra det.
Fantastiskt. Strax under ni har vi fått ett brev från Kai som har ett dilemma där han måste sparka en person. Han jobbar väl på ett företag, Josef, och han vet inte om han ska behålla den mest lojala eller den mest kompetenta. Om en liten stund. Hej panelen, jag heter Kai. Jag måste sparka en anställd. Det står mellan två personer. Den ena är mer kompetent och duktig på sitt jobb, men han ljuger ibland och jag tror att han skulle svika företaget om det gynnade honom. Den andra personen visar inte lika bra resultat, men skulle å andra sidan aldrig ljuga för mig eller sätta sig själv framför företagets bästa. Vem ska jag sparka? Undrar Kai. Spontant, Thomas, vad säger du?
Jag tycker han ska se upp sig själv och segla jorden runt.
Och sen så ska han låta SVT filma det som ett alternativt liv.
Eller hur? Men om han måste välja, så behåll den lojala, skulle jag säga.
Behåll den lojala och den mindre kompetenta.
Mm. Mm.
Vad tycker du, Josefin?
Ja, det är en svår... Den här tycker jag är riktigt tuff.
Programmet heter Dilemma.
Ja. Jag är lite inne på att han ska behålla den här drivna, lite ljuga typen.
Ja. Mm, för att han är mer kompetent.
Ja, jag tror att han kan göra bäst för företaget.
Henrik fick säga spontant.
Det här beror helt och hållet på vad han har för målsättningar, om han har kortsiktiga eller långsiktiga mål.
Och också företagaren, Kai.
Ja, företagen. Mm. Och också hur många andra som jobbar på företaget. Därför att... jobbar de intensivt i ett kortsiktigt projekt som kanske är ett år eller någonting, behåll då den kompetenta, för då spelar det inte stor roll vad som händer sen. Men är det så att det är någonting som ska pågå länge och det dessutom finns flera anställda, så finns det många studier som visar att även de här som inte gör jättemycket rent kompetentmässigt men ändå väldigt lojala skapar en väldigt bra och lojal stämning på övriga arbetsplatsen, och därför är väl värd att behålla. Så det beror lite på hans egen ingång där.
Mm, du tycker att man ska premiera hans kompetens framför lojalitet, Josefin?
Ja, men jag tänker att han gör den lojala killen en tjänst också genom att kicka honom.
Hur då menar du?
Jag menar att den här lojala killen, han är...
Jag gör det här för att jag älskar dig.
Det är kul.
Det gör mer ont för mig än för dig.
Ja. Ja, jag känner den här snubben. Man fattar ju vad det är för sort.
Nej,
han,
bara, förklara,
han glider runt där på företaget och liksom jobbar lite med vänsterhanden men är lite halvpuckad och liksom bara...
Lite tjock kanske.
Det är mycket möjligt. Och...
Vem är halvpuckad? Menar du handen illojal? Eller den...
Nej, den lojala menar jag som bara liksom, han bara, livet bara flyter på, det händer inte så mycket, han kommer aldrig byta jobb, han kommer aldrig flytta, han kommer aldrig göra slut med sin tjej om han ens har någon. Och
men alltså, nu har du till
nej, men han behöver bara snap it up, alltså han behöver ut.
Han är mindre kompetent, men han, det är ingenting som står att han går omkring med mössa inomhus och skateboard och masserar det... folk på axlarna.
Man fattar ju att det är typen.
Men mot honom står ju då den här stekaren liksom, som inte gör någonting och som inte gagnar honom själv och som är värsta hemliga planen för sig själv, som absolut den här Kai kommer fara illa av. Det är ett bättre alternativ, tycker du då?
Han kommer inte fara illa av honom, han ska bara hålla ett vakande getöga. Det är ingen fara.
Ja, precis. Är man lojal och så lite skön, så är man också en slapp lirare, tycker Josefin. Vad tycker du, Thomas?
Jag tycker det är viktigt med...
Segelsemester.
Ja, men så här. Om man har ett företag, då ska de som jobbar där funka rent värderingsmässigt. De ska ha samma värderingar och man ska kunna stå för saker och ting. Har man en person som känns illojal och förmodligen ljuger ibland... Ja, nej, då tycker inte jag att det känns som en bra grund för att driva ett företag och ha den personen där. Sen är jag med Henrik där, att om det är ett kortsiktigt, för vi måste nå säljmålet, så här, ja, då kanske han är bättre. Men om man ska driva ett företag så har man ju oftast en långsiktig plan, och då behöver man lojala människor runt
om. Det stod ju inte i brevet att han var illojal, den här kompetenta.
Nej, det stod inte att han var illojal, han ljuger ibland, ja. Och han tror att han skulle svika företaget om det gynnade honom. Det är ganska starkt ord.
Och det låter som en person som kanske säger upp sig om ett år, man får en bättre...
Kan man inte tänka sig att det handlar om nivå också här? Den killen, för att man ska kunna komma undan med att eventuellt kunna svika företaget och ljuga ibland, så måste man vara sjukt kompetent.
Eller ljuga om att man är det.
Eller
Men jag sätter den här mindre kompetenta killen, sätter honom på en kurs då.
Ja.
Så han blir kompetent.
Och den andra killen i någon slags lojalitetsträning.
Eller i bur.
Ja, vi repeterar det här kort bara. Henrik Fixius, du tyckte absolut att man skulle ta den lojala snubben.
Ja,
och sparka honom, men jag har honom kvar helt.
Ja, just det.
Har honom kvar. Josefin säger jag sparka den lojala snubben, för han är säkert
skön
slacker kille. Thomas Järveden tycker att man ska... Ja, var det? Det var,
behålla den lojala killen, för på lång sikt så kan det skada företaget att ha en sån här ljugpotta som bara vill gynna sig själv.
Kai, brevskrivan, där har du det. Vi fortsätter med ett nytt dilemma alldeles strax. I form av ett mejl från Elin som skriver så här: hej, jag skojade med min kille och sa att jag var gravid. Vi är ganska unga, 23-21 år, och har bara varit ihop i ett år. Jag trodde han skulle bli chockad och sen skulle jag säga att jag bara skojade. Men han blev skitglad. Jag hade inte hjärta att såra honom, så jag spelade med. Nu tror han att jag är gravid och jag vet inte vad jag ska göra. Jag skulle kunna tänka mig att skaffa barn med honom. Men om jag inte blir gravid snart så kommer han ju fatta att något är fel. Han kommer dessutom bli skitförbannad om jag säger att det var ett skämt. Borde jag säga sanningen, undrar Elin. Kort, Thomas, här leder.
Ja, säg det nu.
Vänta en sekund.
Nej, fejka ett missfall.
Opsan. Vi tar en paus för... Nej då. Henrik Fixius, vad säger du?
Alltså, nu, jag vågar ju knappt säga det. Men Josefin tog lite orden ur min mun. Men så här, försök bli gravid så fort som fan, tänker jag. Och funkar inte det så får du bara ge honom det dåliga samvetet. Kan du sluta tjata om det där? Det blev inte så.
Jag ser framför mig hur hon försöker bli gravid nu, men det tar ett par månader. Sen plötsligt blir det så här medicinskt fall. 11 månaders graviditet!
Men det är det jag menar, då, om han ifrågasätter det, om han är tillräckligt smart för att ifrågasätta det, då kan man ju alltid ge honom dåliga samvetet och säga att nej, det första fäste inte ordentligt. Kan du sluta prata om det? Jag tycker det är jobbigt. Men det här funkar ju. Kan inte vara det vanligt vi har istället?
Du menar att de ska fejka då att det har blivit fel?
Nej, hon behöver inte fejka någonting. Hon behöver bara bli på chocken.
Det är bara, hon är 21 år, hon kan bara vara sig själv och låtsas vara jättekorkad. Och bara, jag vet inte, jag har tydligen kanske fått, vadå, kan det inte vara 11 månader?
Det kanske är tvillingar, då är det 18 månader.
Så, men ja, jag kanske vill ha 11 om jag vill det. Josefine Crawford,
ja.
Du som kvinna här, ja. I sällskapet, varför skämtar man om en sån här grej?
Nej, men jag vet inte, det är ju jättejobbigt såklart. Mm. Men det är därför jag menar att, jaha, jag tänkte att vi sitter och skämtar om det.
Nej. Det är hon som har skämtat hon med sin kille, att hon är gravid.
Hon har skämtat. Mm. Och också så här lite weird att hon bara för att han blev glad så vågar hon inte säga som, alltså det är också helt sjukt att hon bara, oj vad glad han blev. Spela med liksom. Det är jätte.
Det var det stora misstaget, det var värre än att ljuga från början.
Det, och därför menar jag, då kan hon lika gärna fortsätta på sitt ljugspår och bara för att slippa hans besvikelse. Eller få hans besvikelse fast på rätt sätt genom att säga att hon har fått, det blir missfall. Men då behöver hon inte spela på att hon är så ledsen för det, utan det är väl liksom, oj så här, men vi försöker igen. Om nu hon vill ha barn, vill hon ens det?
Thomas Järven viftar med handen.
Hold your horse, jag tycker bara så här. Det här är världens sämsta anledning att skaffa ett barn nu. Det är för att hon ljög och inte vågade säga sanningen. Och nu kanske han blir arg. Jag kan tänka mig att skaffa. Ska man säga det sen så att när barnet blir vuxet, vet du förresten varför du finns? Det är jättedåligt.
Det var skämt bara.
Och hon är 21, han är 23. Jag är ledsen att säga break it to you kids, men ni kommer ändå inte vara ihop så himla länge. Det tar slut innan ni har fyllt 30 i alla fall. Så att, skaffa inget barn här nu.
Men har ju Elina då skrivit in hit, alltså,
hur snabbt gick det där egentligen? Från att hon levererade skämtet till att hon var tvungen att upprätthålla det, var det så att han kastade sig på telefonen och ringde mamma och pappa? Men det här mellan haha vad roligt och oj jag måste spela med. Den tidsperioden låter ju som att den var
jag kan tänka mig
att han kan ha ringt runt och sagt att jag ska bli pappa.
Men han måste instagramma hela världen på en gång.
Möjligen.
Men han kanske följer gråt. Jag ser framför mig att han följer gråt och bara
glädje.
Och nej, vad är det? Så kanske hon blir jättenervös då och ändå lättad att han tyckte det var jobbigt. För då kunde,
men då kan du säga, nej jag bara skojar, jag menar jag vill göra slut.
Och då blev han jätteglad.
Och då blev han jätteglad. Och då är det klart att det är svårt att säga att så här, nej jag bara skojar. Så att,
men vill hon ha, om de nu vill ha barn, så kan de ju skaffa barn.
Ja, det kan alla.
De kan skämta om det i alla fall.
Ja, just det. Ja.
Hör du?
Nej, det var det de inte kunde.
Nej,
uppenbarligen kan de inte.
Nej.
Elin, du får nöja dig med det där strax. Och så ska vi prata och höra från Osman. Han dejtar en tjej. Jag har fått reda på att hon samtidigt träffar andra. Och det där är ju lite tricky, Thomas Järveden.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Ja, men det är det ju inte, det är ju lördag morgon. Men låten heter Monday Morning tydligen. Melanie Fiona i Mix Megapol i programmet Dilemma. Där vi pratade om ett brev som Elin hade skrivit. Hon skämtade med sin kille om att hon var gravid. Han blev glad och det var lite överraskande för henne, så att hon fortsatte spela med så att hon var gravid. Och nu undrar hon ifall hon skulle säga sanningen. Och vad kom vi fram till där? Ja, säg det igår, sa väl egentligen Thomas Järveden.
Ja, sluta ljug och berätta sanningen.
Sluta ljug och berätta sanningen. Fejkat missfall, säger Josefin Crawford.
Ja.
Ja, brutalt och hårt, men du menar väl liksom något kan gå fel.
Det är lättare att fejka ett missfall än att fejka en bebis.
Fortsätt
att ljuga på, helt
enkelt. Ja. Och Henrik fick säga att du tyckte att säg det, eller nej?
Nej, skaffa barn kvick som satan.
Skaffa barn kvick som satan, ja. Så att det blir en 11 månader lång.
Ja.
Ja. Ja. Ungefär så, ja. Elin, för det där får du nöja dig med, helt enkelt. Vi tar ett nytt dilemma. Hej, dilemmapanelen. Jag heter Osman. Jag träffar en tjej sedan en månad tillbaka. Nu har jag fått höra att hon träffar en annan kille samtidigt. Min dates kompis berättar för mig att min dejt ser mig som en bättre pojkvän, men att hon har ett mer passionerat förhållande med en annan kille. Jag blev ju sårad, men samtidigt så är vårt förhållande ganska nytt. Borde jag konfrontera min dejt med risken att förstöra det fina vi har, eller ska jag vänta och se vem hon väljer bara? Kort svar, Henrik Fixius, vad tycker du han ska göra?
Alltså så här, det finns väl ingen konfrontation. De har bara dejtat i en månad. Han får väl så här chilla lite, men absolut lyfta frågan.
Lyfta frågan, Josefine Crawford, vad tycker du?
Nej, jag tycker han ska vänta, men däremot med den här informationen så kan han kan utnyttja att han vet detta.
Oj, ja, du vill jag veta mer om. Thomas Järveden, kort.
Jag tänker att om man är seriös med vad han vill med den här tjejen, då tycker jag att det är läge att börja konfrontera redan nu.
Och vad ska han säga då, Thomas?
Då kan man bara säga så här, jag vet att inte vi är tillsammans eller så där, va? Men jag vill liksom pejla lite var vi står. Mm, ja, jag gillar dig och ja, jag skulle vilja så här, samtidigt så vet jag att det är nytt och så. Ja, för då får jag höra om hon liksom, är hon en, ljuger hon eller kommer hon berätta att nej, men jag ser mig att vi kanske bara dejtat då. Ja, man har ju oftast, om man är ute liksom i dejtingsfängen, då kanske man inte är liksom, har noll partners på gång. Man kanske har en, två, tre som man gillar, man vet cooking. Inte riktigt. Ja, i pipen som man sa på min tid. Och då kanske det är svårt direkt när man träffar någon att skära av allting. Man vet ju kanske inte riktigt, hur känner jag för det här? Mm. Då kanske man får parallell träffas en stund. Och det är kanske där hon är. Men han kan ställa frågan.
Och när är det liksom okej att börja anklaga nästan den man dejtar?
Nej, men jag tycker inte alls att det är okej. Jag tycker verkligen, alltså, om han börjar konfrontera henne, då kommer hon förmodligen bara känna sig pressad av det. Och då är det desto större chans att han förlorar henne. Däremot, om han med detta på facit att okej, hon träffar en annan, hon tycker att det är lite mer passionerat, då kanske han ska växla upp och bli lite ännu mer passionerad då liksom. Om det nu
börja
det tuppa hon
sig mot den andra dejten.
Nej, inte blanda in den andra dejten, nej. Utan bara vara en jävligt skön, passionerad, underbar kille, så att hon bara wow, men det här är ju det bästa liksom.
Men det blir ju någonstans att tuppa sig mot den andra fast inte han är där.
Jo, om man säger så då, men inte medvetet. Hon ska inte veta och den andra killen ska definitivt
veta. Han kan inte själv veta vad han gör. Vad säger du?
Nej, men jag funderar ju också, Osman har ju inte heller berättat om han kanske också dejtar andra.
Nej.
Det är, så kan det ju vara. Precis som Thomas säger.
Men vi får förutsätta att det inte är så.
Ja, men i så fall, då handlar ju allting om precis hur man, som igen, som Thomas sa, hur allvarligt känner han att det här är, och eller när, rättare sagt, när man känner det, men nu tycker jag att det här börjar bli allvarligt. Då är det dags att stämma av det med den andra personen. Men tills dess så är det liksom...
Men det är svår balansgång. När ska man börja gå in och säga till den andra där man dejter? Man vill ju inte förstöra heller, för den risken finns ju direkt. Ju. Vill veta en massa grejer? Kan vi inte
alltså,
bara känna oss för?
Mycket snack och lite verkstad.
Det gör du, men vad menar du med det?
Jag menar att om man håller på och säger massa saker, snackar om att nu tycker jag att vi borde, och jag tycker, och vart står vi, och bla bla bla. Det är liksom inget kul.
Inte med det tonfallet jag
var det lilla nöjman eller?
I bästa fall kommer det naturligt, kanske.
Och det är det jag menar, att istället bara vara så här, nej, men nu ska jag bestämma mig för att vara en sån jävla skön kille så att hon väljer mig. Alltså det är det jag menar.
Och räkna med att hon väljer bort den andra stycken.
Bara vara så pass skön.
Det finns en poäng i det som Josefin säger. För att det är ju väldigt svårt att spela hem en person som kanske, om man märker att den personen dejtar andra och så här, det är, uppenbarligen är hon inte helt säker, så ska han spela hem henne. Det är skitsvårt. Han måste verkligen känna av läget och inte gå för fort.
Och vad har han, alltså han har ju bara sig själv. Vad har han att vinna på att få veta, vad har han att vinna på att få informationen helt enkelt?
Han har att vinna på att han vet att han måste vara ytterligare lite mer passionerad än den andra killen. Det är det han måste vara och det är det han ska bli.
Konfrontera inte din dejt, tycker Josefin. Konfrontera.
Jag lutar nog att spela hem henne, och sen när han märker att hon tar initiativet, att nej, jag vill satsa på oss.
Kort.
Och så fundera på hur allvarligt känner jag för det här. För han kanske känner att, fast jag vet inte själv, men nu mår jag dåligt över det här, men då kanske han ska ta ett steg tillbaka faktiskt.
Och inte konfrontera helt enkelt.
Ja, kanske lämna relationen till mig. Om han nu mår dåligt av det här.
Okay. Oj, oj, oj. Osman, då har du ditt råd helt enkelt från dilemmapanelen.
Fixeus.
Ny timme, nya möjligheter i programmet Dilemma i Mix Megapol här. Det är en panel bestående av Henrik Fexeus, författare, expert på ordlös kommunikation. Vad nu det är, det får vi reda ut en annan dag, inte det här programmet. Josefin Crawford är här också, programledare. Och Thomas Järvheden, ståuppkomiker, sitter på min vänstra flank. Och har du dilemma så skriver du in dem på dilemma@mixmegapol.se, och du kan vara anonym för att spela ingen roll vilket namn du skriver, vi ändrar det i alla fall för säkerhets skull.
Anders, fråga en grej.
Jag frågar du.
Vadå, om man skriver vilket namn man vill, ja, så kanske man hittar på ett namn och så ändrar vi till det riktiga namnet. Det vet ju inte vi. Det är ju skitjobbigt.
Ja, det kan vi naturligtvis göra.
Ja, det blir jobbigt. Och så gärna med efternamn. Vi chansar så här, Björn Granat. Och så var det han.
Ja, men du säger ju inte både för och efternamn. Speciellt inte om du heter Björn Granat.
Nej, men det var en som heter Osman. Det är väldigt ovanligt.
Då heter han ju inte Osman.
Det är däremot Björn Granat.
Ja, vi menar att det kan finnas en Åsman ute som har skrivit det här brevet för att inte skicka det till oss.
Men jo, han skickade, du sa man får skriva vilken namn man vill. Han heter Åsman, han skrev hej, jag heter Björn. Så hittar du på, hej, jag heter Åsman.
Man har ju på namnet att han skickar till oss.
Där är väl Åsman. På miljon. Du har en poäng.
Ja.
Du har en poäng, Thomas Järvänen har en poäng. Men allt är inte vattentätt här i världen. Hörrni, nej, vi ska ta tag i ett dilemma alldeles strax. Vi ska höra om... vad var det nu vi skulle höra om? Jo, det var en tjej som har problem att hennes kille spelar tv-spel så mycket att det skadar deras förhållande. Alldeles strax efter Cheerleader. Hej Dilemma-panelen, jag heter Ylva. Min kille spelar tv-spel hela tiden. Nästan nonstop från att han kommer hem från jobbet tills att vi går och lägger oss. Vi har det väldigt bra när vi väl umgås utanför hemmet, vilket inte allt för ofta. Jag har försökt få honom att spela mindre. Om jag tvingar honom att sluta så är han disträ hela kvällen. Och sen fortsätter han spela när jag går och lägger mig. Jag har börjat tröttna rejält nu. Jag vill att han ska sluta, men det känns lite drastiskt att hota mig att göra slut. Men han lyssnar inte på mig. Borde jag typ sälja hans tv-spel utan att säga något? Undrar Ylva. Hon är förbannat trött på hans spelande. Vad tycker du, ska sälja spelet utan att säga något?
Nej.
Thomas Järvheden.
Nej, då kan hon lika gärna hota och göra slut. För det är ett högre spel att sälja tv-spelet.
Det är starkare. Josefin, vad tycker du?
Ja, jag tycker hon ska göra slut.
Göra slut.
Alltså göra slut. Inte hota
Nej,
med det.
Nej, men det var inte det som var frågan.
Nej,
alltså, hon skrev, borde jag typ sälja hans tv-spel utan att säga något?
Okej, det var det som var frågan, ja.
Men tycker hon ska göra det och göra slut sen?
Nej, det tycker jag inte heller. Jag tycker han kan sitta där med sitt astråkiga gamla ruttna tv-spel och så kan hon träffa en bättre kille.
Fast han kanske är fantastisk i sidan av spelet.
Okej, vid sidan av spelet. Nej, men hon ska ju inte sälja. Om hon ska göra någonting och ändå vill behålla honom, då ska hon ställa till en scen.
Okej, på vad sätt då?
Ja, men typ när han sitter och spelar ska hon gå fram och bara slita ut sladdarna på spelet och bara det här jävla spelet, bara ut på terrassen och kasta det ner i
betong. Och nu, betong. Ta mig!
Eller bara trippa förbi i bakgrunden i raffset lite diskret.
Ja, men det kommer inte hjälpa. Tyvärr tror jag att såna här
Nej, om inte det kommer hjälpa så har de ju ett problem i förhållandet. Ja. Att han föredrar spelet framför en striptease av sin fru.
Nej, men det tror jag han gör.
Du tror att han gör det? Varför tror du det? Hon kanske inte har försökt att testa striptisen och vet inte.
Jo, nej, men jag säger så här att det finns en anledning till att han sitter fast vid spelet. Jag tror inte att han spelar olika spel, utan det är samma spel, kan jag nästan sätta pengar på. Och vad det handlar om är att det här spelet, han faller i den här fällan att nu när jag investerat så mycket tid i det här så blir det så värdefullt så jag kan inte lägga av, vilket är ett feltänk, men vi gör det alla. Det andra är att han får dopaminkickar hela tiden av det här. Belöningskemikalien triggar igång, och den triggar igång mycket starkare av det här än vad den gör av hennes fru. Han behöver detoxas. Vad hon ska göra är
avgiftas.
Exakt. Tack för att du lär mig. Det är tur att det är ordlöst kommunikation håller på med. Hur som helst, vad tycker hon ska göra? Så att nu är det så här att vår relation funkar inte. Det blir inga tv-spel för dig på 2 veckor. Och se om han klarar det. Om han inte klarar det, lämna relationen. För har han ett kemiskt internt beroende av det här spelet. På riktigt. Och om han klarar det de här 2 veckorna, då kommer han förhoppningsvis ha kommit ut det där ur det soppa, så att hans spelande inte kommer upp i de nivåerna igen. Så det är ett ultimatum, helt enkelt. Jag vill se det 2 veckor utan att du startar den där maskinen.
Men vad är det för man hon är ihop med? Det är ju en pojk. Det är ju en grabbhalva. Det är ett barn som sitter och spelar tv-spel i förhållande hela tiden.
Det behöver inte vara ett barn. Jag har ett ex som hade det här problemet. Fast innan han träffade mig. Han köpte hem ett tv-spel. Och så satt han dygnet runt vaken i 3 dygn. Och spelade. Där någonstans förstod han att så här, jag kan inte ha det här spelet. Han fattade det själv.
Hur gammal var han?
Så han sålde det. Ja, men han var väl strax under 68. Nej, men alltså han var runt, vadå? 30 plus i alla fall.
Det var Alfons-spelet. Alltså,
nej, men alltså vissa men är alltså, ju så det här beroende personlighet. Alltså han måste bli av med spelet såklart.
Tänk sig säga att det är ju ett missbruk.
Ja,
man får förhålla sig till det på det sättet.
För att testa en tanke här, men det här är bara en taskig tanke. Men tänk om det är så att hon är så sjukt tråkig. Så att han bara, nej, jag pallar inte. Så att det är han som går och tänker så här, vad ska jag göra? Ska jag
gillar inte det här spelet.
Nej, precis. Jag gillar inte ens det spelet. Tänk om det är så illa. Men jag tror inte det. Hon har ju hört av sig här och verkar ju angelägen. Mm. Så hon har säkert provat det mesta.
Det finns ju en variant. Mm. En helt annan variant som jag kom på nu. Det är ju att hon ger sig in i spelvärlden och att de spelar tillsammans. Det kan bli en kul grej.
Det kommer inte funka.
Okej, jag får tolka det så här, Ylva, att jag någonstans borde vi typ sälja hans tv-spel utan att säga något. Ja, det är väl ganska hårda domar jag mot hans tv-spel.
Ja, men ultimatum är vi väl inne på
ultimatum.
I alla fall.
Mm.
Ultimatum. Ställ ett ultimatum, Ylva, till din pojkvän.
Ja. Mm.
Och lev inte upp till det så lämna honom.
Ja.
I princip så. Ja. Oj. Alla eniga. Strax ska vi höra om Magdalenas dilemma. Hennes barn har hårdare regler än deras vänner. Hej, jag heter Magdalena. Jag har satt upp regler för mina barn. De är 11 och 12 år gamla och får inte se på barnförbjudna filmer. De får inte vara ute sent om kvällarna och så vidare. Problemet är att deras vänner har inte lika hårda regler. De får titta på värre filmer och vara ute och springa om kvällarna. Jag vill inte att mina barn ska göra det. Samtidigt så blir de uteslutna bland sina kompisar när de missar saker som de gör tillsammans. Jag är rädd att mina barn ska få illa, men vill inte att de ska vara ensamma. Borde jag släppa på mina regler, undrar Magdalena. Vad säger Josefin till att börja med? Borde hon det, ja eller nej?
Ja, det borde hon göra.
Henrik Fixius, borde hon det?
Nej.
Nej, behåll reglerna. Thomas,
vad säger du? Jag säger också nej.
Mm. Behåll dina egna regler. Stå för... Du svarade ja.
Ja.
Utveckla.
Nej, men jag tycker inte man ska ha för hårda regler gentemot barn. Jag har två barn och de har vuxit upp utan särskilt mycket regler från mitt håll. Däremot tycker jag man ska behandla barn som medmänniskor och bygga en relation med sina barn på förtroende.
Mm.
Och det tycker jag hon ska göra. Att hon ska förklara för sina barn vad hon är orolig för och vad hon är rädd för vad de kan hamna i för situationer. Och så ska de förhoppningsvis förstå det. Och sen kan man komma överens om saker som att okej, du får vara ute med dina kompisar, men jag vill att ni ringer vid den och den tiden. Eller kommer hem den och den tiden. Börja titta på en film, men känns den läskig så sluta titta på det. Alltså man kan, det behöver inte vara så hårt. Jag tycker inte det.
Nej, men det tycker inte Henrik Fisse.
Alltså det Josefin säger nu säger inte på något sätt emot det vår brev skriver. För att hon har ju inte för hårda regler, tycker inte jag. Jag tycker hon har väldigt sunda regler. Det är ju, de blir för hårda. Det är hennes barn som tycker att de är för hårda i relation till deras kompisar som säkert också tycker att de har för hårda regler. Jag har barn i precis den åldern, eller några år äldre. Och det här är en diskussion som jag för med dem hela tiden. Och i min generation, jag är 40-någonting, säger vi, 43. Så det finns en så här, speciellt vi pappor, säger jag, och kolla, nu finns allting på DVD. Så att redan när mina barn är på dagis, så hade deras dagiskamrater sett alla Star Wars-filmer, alla Sagan om ringen. Och barn kan inte hantera den typen av information. Det finns en anledning liksom, till att Alfons och så vidare funkar. De kommer komma i kapp de här barnförbjudna filmerna så småningom också. Liksom. Det finns ingen anledning att en 11-åring ska titta på det, vad det nu är hon hade för exempel. Därför de är inte där mentalt. Jag tycker hon verkar en väldigt sund inställning till sina barn. Jag ser inte alls Josefin säger att de verkar vara någon benhård dragata som låser in dem i garderoben och slänger bort nyckeln och får dem äta gröt.
Jag ser inte. Heja Magdalena, säger Henrik Fisse. Stå fast vid dina regler. Thomas Järveden, du har också barn. Vad tycker du att Magdalena ska göra?
Magdalena, jag kan förstå hennes dilemma, för det första. Jag har ju också barn. Den här rädslan att barnen ska bli utanför i en grupp, den känner man igen liksom, för att de kanske inte alltid har samma regler. Men samtidigt så det viktigaste är faktiskt, vad vill jag skicka med mina barn? Alltså, jag bor ju i förorten Sollentuna. Jag skulle inte vilja att min 13-åring springer runt i centrum där klockan 10 på lördagskvällen. Då har jag en regel.
Nej. Det gäller att vara principfast som förälder, även om det är den mest populära åsikten bland de andra. Är det så?
Precis, och det ska ungarna ha med sig. I längden tror jag att det är viktigt. Därmed är det inte sagt att det kanske funkar jättebra här för Josefin med hennes regler. Jag har ju träffat hennes ungar, vilka skitungar. Men jag skojar, jag har inte träffat dem.
Nej, det har inte.
Men jag vill respektera din, alltså vad du tycker, för det funkar säkert för dina barn. Men jag känner att jag vill ha min regel. Jag vill inte rucka på det för att de inte ska få känna sig.
Jag gillar inte ordet regler för det första. Och det där med principfast. Ja, jo, principfast. Men jag tycker man kan vara principfast utan regler. Jag tycker man kan mer... Att man mer har en dialog kring varje tillfälle. Inte ha liksom hårda fyrkantiga regler som är, ni måste alltid vara hemma den tiden och du får aldrig titta på en film som inte har den och den åldersgränsen.
Du är för flumskolan skulle många säga.
Ja, man kan kalla det flumskola eller så kan man kalla det för att man behandlar sina barn som medmänniskor och inte, att man inte håller på och är så här Gestapo med dem.
Jag förstår vad du menar, Josef, men finns det ingen risk här att barnen bestämmer till slut helt själv? Att de tänder på reglerna hela tiden och föräldrarna har inga principer överhuvudtaget.
Mm, men bara det fina liksom... är det att då bestämmer barnen helt själv att de vill gå hem eller att de inte vill se en film som är obehaglig. Det är det.
Känns att vi ska prata mer om det här lite kort om en
liten stund. Det är fint att cykla helt.
Nej, du.
Från ett barn till ett annat. Här är Erik Sade. Sting, Erik Sade i Mix Megapol i Dilemma med mig, Anders S. Nilsson, Henrik Fixius, Josefin Crawford och Thomas Järvheden. Vi pratade just om ett brev från Magdalena som satt hårda regler för hennes barn jämfört med deras kompisar. Och Josefin var inte så mycket för regler.
Nej,
flumma ut lite grann. Det behöver inte vara så hårt egentligen. Man kan byta principer allt efter som man vill, eller?
Ja, men jag är lite så här, just den här frågan är lite så här allvarlig för mig. Mm. Och jag gillar inte att man då ska, att motsatsen till regler då ska vara flum. För det är inte det jag är ute efter. Men, jag tycker man ska flumma ut lite.
Men ni, det var ingen som var med dig där. Varken
Henrik eller
Thomas.
Vad är det med er?
Jo, det är så här. Vi fick ju egentligen bara valet så här, antingen så eller så. Mm. Jag tycker Josefins är lite mitt emellan. Så att, men det fick vi inte välja. Jag tycker det Josefin säger är jättevettigt om man har tid att väga för och emot vid varje enskilt tillfälle. Men hennes fråga var mer så här, ska jag eller ska jag inte? Och då känner jag att, ja, nej, då tyckte jag att håll på vad du tycker i din familj.
Jag skulle också vilja kvalificera det. Josefin så lite, för hon säger att men man ska få en dialog om det här, men då blir det så fint. Nu sitter hon ju här naken med bjällror kring fotanklarna och det, men där kan
det
vara så här,
like it,
ja, det gör alltid
you
jag
like
sitter så nära.
Okay.
Det är en dialog i sig.
Ja, det är det. Men vad jag menar är att man kan förklara, jag bestämmer det här. Mm. Min orsak till det är följande, så att man förklarar, om man nu har en princip eller det, att man förklarar vad den är baserad på, för då kan alltid barnen ifrågasätta det, och det uppmuntrar jag. Jag uppmuntrar att uppfostrat mina barn att hela tiden fråga varför, vilket driver min sambo till vansinne. Men så att man kan ju så, kan man som förälder inte riktigt förklara varför man har bestämt något, då kan det vara läge att revidera den åsikten. Där är jag absolut med.
Ja.
Allra bäst är i alla fall när både ens barn och en själv kommer överens om något, att inte en ska bestämma.
Det får bli slutordet till Magdalena. Vi pratar länge om det där, hörni. Mm. Alldeles strax ska vi höra från Björn. Hans värld vändes upp och ner efter att han fick reda på hur många partners hans flickvän hade haft innan honom. Om en liten stund. Hej Dilemma-panelen. Jag har varit ihop med min tjej i ungefär 6 månader. Vi har det bra på alla sätt. Nyligen fick jag reda på att hon har haft väldigt många partners innan mig. Över 100 stycken. Jag tycker det känns jättejobbigt. Dels så har jag en helt annan bild av henne nu, och dessutom så har jag fått prestationsångest. Jag kan inte riktigt släppa det här. Jag känner mig nästan lurad. Jag vet inte om det kommer gå över, men som det känns nu så vill jag inte vara med henne. Borde jag försöka avsluta det hela? Det är lite ledsen Björn som skriver detta. Ska han avsluta det hela? Han får reda på sanningen att hon har varit där som 100. Över 100, va? Vad säger du?
Alltså, det är ju en generationsgrej det där, har jag förstått. Att nu unga killar och tjejer idag, och då pratar jag unga, alltså yngre än oss alla fyra. De har ofta varit med väldigt många. Och det är nog bara att hacka i sig och vänja sig vid det. Jag tycker inte alls att han ska lämna henne för det. Det tycker jag känns tråkigt.
Vad tycker du, Henrik Fiseus?
Jag tycker att av alla 100 som valt honom, det är jättefint.
Det var väldigt vackert sagt, Henrik Fiseus. Vi ska fortsätta fråga Thomas Järveden som har väl fler än 100 kanske.
Nej, men jag kan säga så här. Jag tycker att han ska bara säga så här att gud vad tur att jag får vara ihop med en tjej som har övat så jävla mycket. Va? Vad bra du måste ha det.
Detta är Dilemma i Mix Megapol om en liten stund. Dilemmat-programmet, Mix Megapol heter kanalen, Anders S. Nilsson heter jag, Henrik Fexeus är en del av problempatrullen. Problem support kan man väl säga egentligen. Och Josefin Crawford det här också, Thomas Järvheden också. Vi talade just om ett brev från Björn som just fått reda på att hans flickvän har haft över 100 tidigare partners innan honom. Han kände sig nästan lurad och undrar om han skulle avsluta hela grejen. Josefin, du sa att det är väl inget konstigt. Folk ligger runt i dem på ett annat sätt.
Ja, och det verkar faktiskt vara så faktiskt. Om man tittar på hur många man själv har legat med jämfört med kanske någon tjej man råkar känna som är 20-årsåldern. Mm. Så kan jag också
har
bli
lite...
Har
hon legat med fler än vad du har gjort?
Ja.
Men vänta nu. Jag vill bara säga att alla kidsen som lyssnar nu, det är inte så att alla ligger med alla hela tiden. Nej. Nu. Det är väl liksom kanske vad man är i för krets.
Självklart. Alla,
det finns många som snackar också att de har legat med mycket. Ja. Så har
det
de
finns
inte
många
det.
Slampor också.
Det finns många, vänta, killar är väl också slampor?
Ja.
På tal om det, Thomas. Thomas Järvheden är lyckligt gift. Men ja. Hur många har du legat med då?
Det vill jag nog inte riktigt säga. Men jag kan säga att det är inte så många.
Nej, det är färre man tror.
Vet du vad? När jag var 26 då hade jag fortfarande bara legat med en person.
Okej.
Okay. Eftersom jag var ihop med samma tjej från 16 till 26. Så att jag började ju sent med att liksom, träffa tjejer. Så att jag har inte något, jag har inget antal att skryta om det nu är någonting man skryter om, jag vet inte.
Nej, det tror jag inte det.
Men däremot så jag har...
Inte i ditt fall om det bara är en.
Men jag var singel i ett halvår så nu är det 87.
Okej. Okay. Men alltså den här Björn, han skrev att han är ledsen när man ska avsluta det hela. Borde han ta det så här allvarligt att hon har varit med...
Nej, men alltså någonstans...
Du sa att han ska vara glad att han har valt honom nu.
Ja, det tycker jag. Men jag förstår också
att
han... Ja, men jag förstår också att hon mår lite, eller att han mår lite dåligt i det. Och det är ju en irrationell reflekt. Men alltså det är lite så som man, att får vi höra sån grej att jag vet inte vad det beror på, men jag undrar om det är lite där... Du vet, den genetiska programmeringen, det är min avkomma som ska föras vidare här, och har du hjälpt andra, men då kanske det är jobbigt. Vem är flockledaren egentligen? Det var jag som var tuppen i hönshuset för att blanda metaforerna
hit. Här var det hela djurriket.
Ja, visst, varför inte det? Nej, men jag tror att det är så att vi har någon form av genetisk programmering som gör att vi snubblar på det här, att vi tycker att det är ett problem. Det borde ju inte vara ett problem, tvärtom. Hon har ju verkligen gjort en selektion här, och de har varit ihop ett halvår. Mm. De här andra 100 har ju bevisligen inte varit ihop med ett halvår, för då hade hon varit jätte gammal.
Ja, om det inte var ett gangbang och ett långt förhållande.
Ja, och de bodde i ett stort kollektiv uppe i Dalarna. Så att egentligen så borde han ju känna att det här är fantastiskt att hon då har valt honom på väldigt väl grunder. Mm. Men det kan vara svårt men jag förstår också att det är svårt att känna det genuint. Det förstår
jag. Tror jag det. Ja. Vad säger du, Josefine?
Nej, men jag tänker att det är klart att det måste vara svårt, för han kan ju bli bara en av alla dessa 101 personer då, och det vill man ju inte bli. Däremot så tycker jag det är märkligt att man alltid pratar om antal istället för att prata om gånger. Hur många gånger man har legat i livet. Mm. Alltså om man pratar antal personer med mig, då är det inte jättemånga. Mm. Men pratar man om hur många gånger jag har legat, då är det ju, då vinner jag ju.
Du kände att du ville hävda det.
Ja, då,
då vinner jag. Men
jag tänker som Thomas. När du var 26 år, ja, då hade du bara legat med en person. Och så är det lite så här, ja, men gud, åh, han har bara legat med en när han var 26 år. Ja, men hur många gånger hade du legat då?
Ja, men vänta, är det bra att ha legat många gånger med en? Tänk om det är så att det var med samma person, men man har så jävla långa samlag, så att det inte blir så många. Men
det är också
i antal knullminuter så har man lyckats väldigt
Men utvecklas ju sexuellt om man ligger ofta. Sen om det är med Thomas eller Sven eller Jöns liksom, det spelar inte så roll.
Jo, då måste jag invända. Man måste utvecklas mer om man har en större variation i liggandet. I så fall.
Vadå? Killar som killar, tjejer som tjejer?
Nej.
Vadå? En kropp med en snopp?
Summa.
Är det
allt för dig? Klassen. Summa summarum får vi säga till Björn i alla fall att vi skojar om det här, och jag tycker att du ska inte ta det så allvarligt, Björn, utan se det snarare som att det är lite positivt att du har blivit utvald av 100 personer.
Ja. Yes.
Hej, jag heter Erik. Min pappa jobbade natt för ett tag sedan och jag hade filmkväll med min styvmamma. Under filmen så började hon röra vid mitt lår på ett flörtigt sätt. Hon fortsatte och röra handen nära mitt skrev. Men jag gick därifrån och gick in på mitt rum. Jag skämdes och tyckte hela situationen var konstig. Vi har inte låtsats som att det hände sedan dess. Tänk om jag nu missuppfattade det hela. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag berätta för min pappa? Undrar Erik. Tunga grejer. Thomas Järvheden, vad säger du om den här Woody Allen-historien? Steve Mamma som eventuellt talar på sin...
Ja, det där är det riktigt dilemma. Så jag tycker ju att han absolut inte ska göra någonting sexuellt med henne förstås. Men hur
ska han berätta för pappa?
Jag tycker han ska hota henne med att säga att du, det där är inte okej. Om du gör så här igen så kommer jag berätta det för pappa.
Okej, vad säger du kort, Josefin?
Ja, jag tycker det var bra. Som du sa, Thomas. Alltså,
ta
det
upp
där
det med
ta upp det med henne och bara... Gör inte om det där. Sen om hon håller på, vadå? Du vet precis vad jag pratar om.
Vad säger du, Henrik Fixius?
Alltså jag fastnade vid det här att han funderar på om han kan ha missuppfattat det. Samtidigt så känns det som att det var ganska tydligt. Det är väldigt svårt att missuppfatta någon som tar den i skrevet.
Det kände jag också, att där är det rätt mycket cut and dry.
Men då funderar jag på om det är så här, att är det så att han inte riktigt kanske kommer ihåg, det här är hans bild av hur det förmodligen var, men han är inte säker. I så fall, om det är så, då skulle jag tycka att han går på missuppfattningen och övertygar dig själv om att du nog hade fel. Om det inte tills att det händer igen och händer igen, då är jag helt inne på Thomas linje. Men tills dess, förutsätt att det här var inte meningen.
Okej. Okay. Om han nu förutsätter att det inte, han tror att det inte var meningen, alltså han intalar sig själv det, ska han ta upp det med sin styvmamma och säga det?
Alltså vad jag tänker så här, att när någonting riktigt bizarrt händer, när det händer, då tror jag kroppen och ens hjärna kan reagera. Det här kan ju du säkert berätta mer om, Henrik, att man vill inte tro att det händer, och efteråt så vill man inte tro att det har skett, och då kan man börja intala sig att det hände inte, har det hänt dig?
Men det här är en smaskhistoria.
Berätta, Thomas.
Jag i gymnasiet, när jag var 16 år, så duschade jag i omklädningsrummet där och var kvar själv. Då kom det in en pedofil där med en filmkamera, en gubbe med skägg,
på allvar?
Ja, och filmade mig när jag duschade. Men som Josefin säger, det är så bizarrt. Så att jag kunde inte förstå först vad som hände. Jag trodde det var någon som filmade typ kaklet eller rummet, eller att han var någon byggjobbare eller någonting så här. Så det tog kanske nästan 40 sekunder innan jag fattade, fan, han filmar ju mig. Och då liksom, vad håller du på med? Liksom, du vet. Men det tog så lång tid att fatta att det här hände.
Det är precis, jag kan jämföra med, det är konstig jämförelse, men jag låg och solade på balkongen, det här var ett x antal år sedan. Ni kommer ihåg det här JAS-planet som störtade mitt i Stockholm. Jag såg det. JAS-planet flög rakt upp, och jag pratade i telefon med min kompis. Det är ett flygplan, det flyger ut. Nu flyger det rakt upp. Och nu flyger det rakt ner. Och det hoppar ut en liten gubbe. Och nu kommer det svart rök. Och det är liksom, i min hjärna, jag kan inte fatta att det här planen faktiskt störtade precis vid andra sidan vattnet där vid Hornstull. Jag kopplar inte det.
Vad har det här med det här att göra? Filmade JAS-piloten där när du solade topless?
Jag menar bara att man, om man ska vara lite, för det här är faktiskt ganska allvarligt.
Ja,
man tafsar inte på sin styvson. Det är ju fan apsnuskigt.
Men
jag tror inte han vill tro att det är verkligt, men jag tror tyvärr att det hände.
Det står ingenting om vad gammal han är.
Nej.
Kan det ha någonting med att göra om man är 28 år?
Nej, men grejen
är märkligt ändå.
Och styvmamman är 36.
Det låter ju som en, till ett manus till en vuxenfilm det här.
De kanske är jämnåriga.
Men det är bara att köra.
Nej. Nej. Nej, men poängen är väl egentligen att det var en sån bizarr händelse så att han kanske gjort någon form av bortträngning. Nej, det här kan inte ha hänt. Men eftersom han skrivit hit, eftersom han kände att han faktiskt närmade sig skrevet, det är klart att det har hänt.
Självklart. Ja. Det kände jag så omedelbart. När han filmade den här, när du stod i duschen där, när gick det liksom, efter 40 sekunder så gick du upp för det, han filmar ju mig. Vad var din omedelbara reaktion?
Jag blev arg.
Kränkt, ilska eller...
Nej, jag blev förbannad. Och jag var ju, det här är svårt att tro nu, men jag var rätt muskulös. Jag tränade ju jämt i gymnasiet. Så jag var så här, jag skulle slå ner honom, tänkte jag.
Okay.
Men jag var ju naken, så jag kunde inte jaga iväg honom. Liksom. Han försvann ut, sen kunde inte jag springa vidare i skolan.
Han hade säkert filmat allting när du slagit honom också, så hade du åkt in på polisen för misshandel.
Men ligger den här filmen på YouTube nu?
Ja, jag är YouTube-kändis. Det är så jag slog igenom.
Okay.
Man ska inte skoja om sånt där.
Nej, det ska man inte skoja om.
Ja, men jag tog ingen skada.
Hörru du, Erik, ta upp det med din styvmamma en gång till. Och jag säger det till min pappa. Är vi överens om?
Ja.
Härligt. Waves, Mr. Probs i Mix Megapol i Dilemma som lider mot sitt slut. Vilket har varit favoritdilemmat idag, panelen? Vad säger du, Henrik Fixius?
För mig var det den tv-spelande killen, och det är det enbart för att jag avslöjade inte det då, men jag har faktiskt varit honom i en annan relation.
Oj, du spelade sjukt mycket tv-spel.
Jag spelade sönder en relation.
Och spelet av mer intressanta flickvännen.
Ja.
Oj, oj, oj. Josefin, vilket är ditt favoritdilemma för dagen här idag?
Jag tror att det är den här killen som undrade om han skulle konfrontera tjejen han träffade med att han visste att hon träffade andra. Mm. Och det ska han ju naturligtvis inte alls göra. Jag hejar på honom. Jag tycker bara att han ska skärma på och bara vara så himla härlig tills han får henne.
Och
av sig själv.
Härligt. Thomas Järvedan, vilket är ditt sista?
Eller jag blev mest känslomässigt engagerad när jag fick höra den här tjejen som hade skojat med sin kille och sagt att hon var gravid fast hon inte var det.
Mm.
Och det är för att jag en gång skojade med min tjej och sa att jag var gravid. Nej, det var inte alls. Nej, men jag tycker att det finns en härlig dramaturgi i det här. För att det kommer ju visa sig snart att hon har ljugit. Och liksom, det är verkligen tick, tick, tick varje vecka som går blir konstigt. Så det var spännande.
Inte det mest genomtänkta lögnen. Hörde ni, har ni dilemman så skriver ni in dem till oss. Vi är jätteglada om vi får jättemånga, eller hur? Yes. Skriv in på dilemma@mixmegapol.se. Du kan vara anonym, skriv vilket namn du vill. Vi ändrar namnet, hur som helst.
Till ditt riktiga.
Vill du lyssna på det här programmet igen utan musik och reklam så kan du gå in på radioplay.se/mixmegapol. Imorgon, hörde ni panelen, ska säga en grej.
Ja.
Ett brev är faktiskt från en person som har serverat ett maträtt med kött för sin vän som är vegan. Twisten är att veganen börjar tycka om det och fråga efter maträtten. Men detta först imorgon söndag klockan 8:00. Jag, Anders S. Nilsson och Henrik Fexeus, författare Josefin Crawford, programledare Thomas Järvheden, ståuppkomiker, säger god morgon.
God morgon.
Hej då.
Hej då.